Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciell och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det här är avsnitt 282 och det är otroligt märkligt att det ska vara så svårt att sprida det här med kunskap kring klimakteriet. Det är uppenbarligen väldigt komplicerat och jag vet ju inte hur många kvinnor jag har talat med de senaste åren som är antingen inför klimakteriet eller har kommit längre och berättar om hur de inte kan någonting, de förstår inte sig själva, de vet inte vad som ska hända. Och de som har forskat och genom studier förstått vad kvinnor behöver är helt samstämmiga. Det är skapa trygghet genom att förstå att man inte är sjuk, få tillgång till uppdaterad kunnig vård och kunskap. Plättlätt! Och avsnittets gäst Lena Rinner har tagit fram en modell för hur hälsovård i klimakteriet kan fungera i primärvården. Och genom att testa metoden så börjar man nu i lite större skala implementera det här arbetssättet i Västra Götalandsregionen. Det är bara att haka på. Och det finns ju dessutom nationell styrning för hur det här ska fungera. Och det är både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket med flera som har riktlinjer. Och det är så tydligt hur och vad kvinnor ska få för behandling och möjligheter till behandling om man så önskar. Och det är hela tiden om och om igen så att det är symptomen som ska tala. Ja, och ändå så lyckas många vårdinstanser och individer missa det här med klimakteriet som orsak till besvär som påverkar livskvaliteten negativt. För någonstans kring 75-80% av alla kvinnor upplever faktiskt problem. Ja, och den här podden är en stor kunskapskälla tack vare dess gäster. Dela, sprid, ställ krav och se till att du har den kunskap som behövs för din egen skull. Det är inte nödvändigtvis ett problem att vara i klimakteriet. Men med fel insatser kan det definitivt bli det. Så välkommen att lyssna och lära. Det är så roligt att få välkomna dig tillbaka till Klimakteriepodden, Lena Rinner. Vem är du och vad gör du?
Tack Åsa för att du har bjudit in mig igen hit till Klimakteriepodden.
Ja, det kan vi ju lägga till då att avsnitt 194 var du med i och då pratade vi ganska mycket om din forskning. Så att, för den som har missat det kan du väl ändå berätta vem du är och vad du gör.
Ja, jo, jag är ju medicinedoktor i allmänmedicin och jag är distriktssköterska i botten. Och jag har forskat kring klimakteriet och jag har skrivit en avhandling i ämnet klimakteriet och kvinnors hälsa. Och där har vi tagit fram en avhandling då, det tog vi fram en behandlingsmetod för primärvården om råd och stöd och behandling i klimakteriet till kvinnor. Och jag har forskat om klimakteriet sedan 2009, så det är en lång process. Men nu då så arbetar jag med att, eller förutom då att forska, så arbetar jag nu som projektledare med att implementera den här behandlingsmetoden som jag har kommit fram till, eller vi har kommit fram till. Den ska jag implementera i närhälsan på 16 vårdcentraler i närhälsan i VG-regionen.
Och VG är då Västra Götaland. Ja. Och det här är ju otroligt spännande, för nu ska du hitta, du har liksom kommit fram till en metod som fungerar för klimakterievård i primärvården. Och berätta, det här är ju någonting som du har kommit fram till genom din forskning. Vad är det som avhandlingen och den här studien visar?
Jo, att när kvinnor fick personcentrerade samtal om klimakteriet och om symptom och behandlingsalternativ, eller de fick grupputbildning om klimakteriet och behandlingsalternativ, så såg vi att det förbättrade kvinnors livskvalitet, det minskade fysiska, psykiska och urogenitala symptom, och det minskade också den stressrelaterade ohälsan. Så det är helt fantastiskt. För kvinnor mellan 45 till 60 år så är psykisk ohälsa och stressrelaterad ohälsa vanliga orsaker till besök i primärvården och till långtidssjukskrivning. Och det är därför det är så viktigt att ha den här helhetssynen på kvinnan, både biologiskt och psykosocialt.
Ja, och att man i primärvården har de glasögonen på sig. För det är ju det vi ofta får höra, att man missar att klimakteriet kan vara en, liksom en av faktorerna till att man plötsligt blir lite mer sårbar och man hamnar i felbehandlingar. Och ja, det finns ju otaliga historier om det. Men utefter de här forskningsresultaten då, så har ni då, innan du nu har liksom ska implementera det här storskaligt i Västra Götalandsregionen, så har du ju jobbat i Borås, och då har ni tagit emot i linje med de här resultaten. Berätta, hur går det till när ni då använder den här metoden?
När kvinnorna kommer till oss på klimakteriemottagningen, så utgår vi då ifrån kvinnans behov, vad hon vill prata om, och det kan ju handla om till exempel att hon vill ha östrogenbehandling. Det kan handla att hon bara vill prata om klimakteriet, vad det är för någonting, och få lite råd där. Det kan handla om att hon vill prata om livsstilsfaktorer, om sociala relationer. Eller vi pratar också om hur belastningen från livsstil, karriär och arbete och träning och familj och relationer och hur klimakteriet, hur det påverkar varandra. Och kvinnan får också med sig tips och idéer. Hon kan träna sitt förhållningssätt till olika belastningar i vardagen som kan, för att kunna öka livskvaliteten och förbättra hälsan och få balans i livet. För vi tittar ju på hur symptomen påverkar, hur symptomen och livssituationen påverkar livskvaliteten. Och så utgår vi därifrån vilken behandling vill kvinnan ha. Vilka behandlingsalternativ, är det farmakologiskt eller är det icke-farmakologisk behandling hon vill ha. Man tittar på en helhetssyn, och vi gick ju också igenom ett skattningsfrågeformulär, MRS, Menopause Rating Scale, som jag tycker är jättebra och som jag använt i alla mina studier. Där man får en profil, kvinnan själv får ju en profilbild av sina symptom och svårighetsgraden av den. Och var är det som belastar henne mest? Det kanske inte är med vallningarnas vetning, utan det är psykiska ohälsan. Och då pratar vi kring det, eller är det kring sexuella problem och urininkontinens och värk i kroppen, sömn. Ja, vi går igenom allt detta och tar prover också om det behövs.
Men det här förutsätter ju då att kvinnan själv söker för klimakteriet. Okunskapen är så stor så att man ofta hamnar i liksom felbehandling, eller man kommer till liksom en mottagning där ingen funderar på att det faktiskt är klimakteriet.
Det har nog spridit sig att vi hade öppnat en liten mottagning då på Södra torget efter det här, utifrån den här forsknings- eller behandlingsmetoden. Så det är egentligen där så de ringde, kvinnorna ringde till vårdcentralen för att boka tid till oss då direkt. Och då kunde de då kunna, en del ville bara kunna prata om klimakteriet, och en del ville prata om hormonbehandling. Och då kanske de pratar om det, så vill de avvakta en månad för att tänka till, vill jag ha det eller inte. Och en del ville ha hormonbehandling, och då var det väldigt snabba beslut, och då var det enkelt, och det var inga problem att få hormonbehandling. Och för en del räckte det med att bara få behandling med lokalt östrogen i underlivet. De tyckte att ja, men jag har inte så mycket besvär och allting fungerar bra, men det är det här i underlivet som är mest problem. Och då fick man det.
Ja, för att jag tänker ändå så här att om en kvinna är ovetande om klimakteriet och den hon möter eller har mött tidigare i vården kanske då har behandlat henne för stresssymptom och så vidare.
Ja, det är ju enda som kan veta det. Det är ju kvinnan själv då när vi behandlar henne. För vi gör ju en helhetsbedömning. Och nu kommer jag tillbaka till östrogenbehandling igen. För ibland kan det vara så att hon har fått antidepressiv behandling på grund av sina humörförändringar. Och tycker att nej, jag är inte deprimerad. Jag mår bara inte bra. Och då har man börjat med östrogenbehandling. Och då har hon efter någon vecka bara känt att nej, men nu är jag känner mig som förut igen. Mm. Så det kan vara den här bristen bara som man behöver få upp lite serotonin i hjärnan. Men det är också viktigt att berätta för kvinnan vad som händer i kroppen. Det gör vi också. Vi berättar vad som händer i kroppen. Och jag brukar ofta använda mig av bilder som jag visar också, till exempel här från Socialstyrelsen, hur östradiolnivåerna förändras i kroppen. Och vet då kvinnan om att när vi kommer mellan 45 år och 55 så sjunker östrogennivåerna. Och jag blir mer sårbar. Vet jag om det? Det beror inte på att jag är sjuk, utan det beror på att så här, det är en sån stor förändring i kroppen som händer just då. Jag blir så sårbar. Och har jag då haft en depression, en historia av en depression i bakgrunden, eller jag har haft utmattningssyndrom, så har jag 5 gånger högre risk att få en depression under den här klimakteriefasen mellan 45-55 när östrogennivåerna sjunker. Och blir jag medveten om det, så är det mycket lättare att hantera att när det här är, jag kan inte dra på samma sätt som jag gjorde när jag var 40. För jag har inte den förmågan just nu när jag är så sårbar. Den tror jag är viktig att veta om. Och så på det sättet som gör vi samtal om att man kan sänka sina krav. Vad jag som stressar mig, och få en balans i livet för att förbättra sin hälsa och sin livskvalitet. Vad har jag för copingstrategier? Vad behöver jag göra för förändringar i livet för att det ska passa mig just nu? Om man då till exempel har gamla föräldrar man ska ta hand om, och jag tänker på tonårsbarn. Jag träffar många kvinnor som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och de kvinnorna vill jag slå ett extra slag för de har en väldigt stark pressad psykisk situation, psykosocial situation. Dels är de ju är extra sårbara. Ofta jobbar de heltid, och sen har de barn med funktionshinder som kräver vård dygnet runt. Och det tänker jag, det är en stor grupp som vi kanske ska ta mer hänsyn till idag än vad vi har gjort. Mm. Eller vad man vet om. Mm.
Om vi kommer tillbaka till själva det här upplägget då, så vet jag att du som distriktssköterska har jobbat mycket med att det är den initiala kontakten. Så berätta hur upplägget ser ut på vårdcentralen eller primärvårdsmottagningen.
Mm. Bokas ju kvinnan upp då till distriktssköterskan, och då går man nu igenom då kontraindikationer, som jag sa, indikationer, anamnes, provtagning. Alltså då när jag säger provtagning så är det ju för att utesluta om inte det är någon annan bakomliggande. Och det är alltså inte för hormon när hur det ser ut, utan man tar på sköldkörteln. Har vi tagit socker, eller vill säga B-glukos, blodstatus, hur ser det ut, kolesterolvärdet och vikt. Blodtryck. Antingen, det beror på lite grann hur det ser ut på olika vårdcentrum, hur man tänkt att göra. Men vi har, på den vårdcentral jag har varit så har man bokat en tid till läkaren, fysiskt besök. På en annan vårdcentral där jag har implementerat, där har man digitala besök som man bokar in till läkaren digitalt. På en annan vårdcentral nu som ska starta upp, Kina vårdcentral, där har de utbildat alla sina distriktssköterskor. Och de tar hand om det själva. De träffar kvinnan, gör en bedömning och underlag och skriver läkaren ut hormonbehandling om det behövs. Och sen följer distriktssköterskan upp. Och det har jag ju också gjort. Jag följer upp behandlingseffekten efter 6-8 veckor eller i alla fall inom 3 månader. För att se om vi ska justera det eller har vi bra behandlingseffekt. Vi kanske behöver öka östrogen lite grann eller öka gulkroppshormonet. Eller behöver byta från plåster till tablett för plåstret ramlar av för jag tränar. Det är liksom, men det mesta, alltså 85% jag ringer till säger att åh, underbart, jag har fått livet tillbaka efter en vecka.
Mm. Och då refererar du till dem som har valt att starta en hormonbehandling.
Ja,
upplever du då att merparten av kvinnorna faktiskt vill ha hormoner och att det är därför man har kommit? Eller hur? Nu blir det ju lite skevt här i och med att ni då har kvinnor som du nämnde i början här, att de vet att nu kör ni en klimakteriemottagning, så man är liksom, man går dit för att man vet varför man kommer. Inte den här kvinnan som bara, åh, jag har ingen aning om vad det är som händer med mig. Jag bara känner inte igen mig själv. Och man har inte ens refererat, liksom, själv kommit på att det skulle kunna vara klimakteriet.
Ja, det är det. Och en del kommer ju också även för att bara få information om det. Där de inte vet, men de många som tror att det är psykisk ohälsa. De vet inte riktigt om det är stress eller vad det är som vill komma. Och jag har även nu fått kvinnor som är mellan 40-45 som kommer. De har kommit i menopaus tidigt. Och det är så bra tycker jag. För det är ofta det vi missar, kvinnor som kommer tidigt i menopaus. Och kvinnor som har IVF-behandlade. Det är också en grupp. En speciell grupp också som man får ta hänsyn till.
Och hur, på vilket sätt skulle just IVF-behandlade
kvinnor? Nej, men de tycker att de kommer tidigt i klimakteriet. För de har inte så mycket ägganlag, upplever de, att de har ingen menstruation, det krånglar.
Mm.
Och det är en grupp som vill komma och prata om sitt mående.
Mm. Och då kan vi ju lägga till där att enligt de riktlinjer som finns både från Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Läkemedelsverket, så är ju alla överens om att kommer man i menopaus innan 45, det vill säga att man inte har någon blödning efter 45 års ålder, då ska man behandlas fram till normal menopausålder, vilket då är mellan 51 och 52, eftersom risken för benskörhet och även för olika
hjärtkärl.
Typer av hjärtkärlsjukdomar ökar så markant när man inte har östrogenet, och det är vi inte anpassade för innan normal menopausålder.
Det är jättebra att du nämner det, för det tycker jag, upplever jag, att det har missats väldigt mycket.
Sen i och med att vi pratar mycket om klimakteriet nu, Lena, så upplever jag ju att många kvinnor tror att de är i klimakteriet. Är det något som du ser?
Ja, det ser jag. Och man måste tänka att nej, men det här är en naturlig fas i livet, ett naturligt åldrande. Man får inte glömma det. Att man kallar det för klimakteriet, för det är den här fasen när östrogennivåerna sjunker i kroppen och det händer mycket psykosociala faktorer. Men att det är ett naturligt åldrande, det händer det här. Att man får torra ögon till exempel. Det är många som säger att man får torra ögon. Ja, men det här, det blir när vi blir äldre. Slemhinnan blir torrare, man blir torr i näsan, torr i öronen och torr i ögonen. Och det blir ännu värre på vintern, det är så torrt ute, då rinner ögonen ännu mer. Och att man ska använda sig av tårersättning då. Men det är ålder, det är hemskt att säga så, men det är åldern.
Ja. Mm. En sak som jag vet du ser mycket är också det här att man får ont i kroppen. Att det är någonting som är väldigt vanligt, förutom det här med torra slemhinnor. Det är ju en typ av torra slemhinnor, tänker jag, när man får ont i, det knakar och knökar överallt. Är det någonting som man också kommer och förstår att det kan ha med östrogenet att göra?
Ja, mer och mer. Och många kommer nu för att, speciellt de som har varit på föreläsningarna också, då säger ju det att ja, men jag... det stämmer, man får bli mer stel i kroppen. Man kan känna brännande känsla i benen och i fötterna. Det är väldigt, väldigt många kvinnor som känner det. Och de har blivit bra efter att de har fått hormonbehandling. Det är så vanligt det här med brännande känsla i benen. Stelhet i kroppen. Värk som flyttar på sig.
Mm. Lena, jag vill komma tillbaka till din... Det här, man kan säga att det är ju en formula för hur man tar emot kvinnor i klimakteriet. Och det här är ju någonting som man nu på mycket större nivå implementerar på fler och fler vårdcentraler. Och framförallt så är ju då Västra Götalandsregionen ligger ju lite i framkant här. Men du håller ju på att sprida det här konceptet i och med att det är forskningsbaserat, man uppskattade. Det går också i linjen med både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket och SFOGs riktlinjer. Så det här har vi ju då liksom ett facit för hur skulle man i primärvården kunna ta emot kvinnor? Hur är, liksom, vad är det man ska göra? Vad är det alla behöver höra här?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mm. För det är ju så här nu då att när vi för in den här nu som vi, jag ska ju säga det då att primärvårdschefen där i det jag arbetar, hon Marita Bäck, hon klimakterieutbildar nu alla sina medarbetare på vårdcentralerna och är nu först i Sverige på denna satsningen då som är distriktssköterskeledd klimakteriemottagning på vårdcentral utifrån det här vetenskapliga stödet. Och då ingår det då att de går en dagarskurs i klimakteriehälsa och hormonbehandling. Och vi hade den första i förra året i november för 50 personer som har gått den, distriktssköterskor och distriktsläkare. Och nu hade jag en i april för distriktssköterskor. Vi kommer nya nu i september. Och då i kursinnehållet då, eller fortbildningen då, den omfattar ju en heldagsundervisning. Och det innehåller en föreläsning och fallbeskrivningar om olika symptom och behandlingsalternativ i ämnet klimakteriehälsa och hormonbehandling. Och vi diskuterar fallen tillsammans i grupper och sen sammanfattar vi med en faktadel. Och det som vi går igenom det är fysiologi, endokrinologi med fokus på klimakteriet och det naturliga åldrandet. Det är viktigt. Symptom i klimakteriet och vid det naturliga åldrandet. Och behandlingsstrategier, både farmakologiska och icke-farmakologiska. Och då där har vi inne livsstilsbiten då med sömn, kost, stress, fysisk aktivitet. Sociala relationer till exempel, det har jag glömt att säga. Det brukar jag alltid prata om att det är så viktigt att man pratar med kvinnan då, måendet. Att man lever i en trygg relation. Alltså det har så mycket att göra med livskvaliteten. Att man har trygga sociala relationer runt omkring sig och att man själv lever i en trygg relation. Och vi pratar också om kvinnors hälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv. Och det är ju primärvården, att vi inte hamnar i stuprör, att man behöver gå till olika ställen och söka utan man har ett ställe att söka på. Och det har kvinnor påtalat mycket tycker jag, att det är det de vill ha. En enhet att gå till. Och sen pratar vi om kvinnors sexuella och urogenitala hälsa under klimakteriet. Och det gör vi för att det här med torra slemhinnor och urinläckage, det har så stor inverkan på livskvaliteten också. Det har inverkan på den sociala aktiviteten. Jag kanske inte vill vara med i så mycket aktiviteter för jag är rädd för att läcka. Jag har alltid mörka kläder på mig för jag vill inte att det ska bli några fläckar. För plötsligt så bara rinner det ut med benen. Och det har även påverkan på sexuell funktion och sömn och på psykisk hälsa och livskvaliteten. Det här med urogenital hälsa. Och sen vi pratar mycket om sexualitet och också lust. Och sen pratar vi också i kursinnehållet om klimakteriehälsa inom vårdcentralen. Man får råd och stöd med att starta upp en mottagning på sin vårdcentral utifrån den här vetenskapliga, den här behandlingsmetoden som är vetenskapligt underbyggd.
Det låter lite grann som att vad ni egentligen gör är att ni skapar hälsovård för klimakteriet, typ som man har ungdomsmottagning, man har
barnavårdscentral,
ungdomsmottagning, alltså det är precis det vi behöver, en klimakteriemottagning. Vi får inte göra det här till en sjuka. Även
absolut
om vi kan
inte
behöva behandling. Nej. Så är det ju, så att det låter ju otroligt klokt, samtidigt som du säger att det är en endagars kurs för en vårdcentral, för läkare, distriktssköterskor. De har ju redan ett kunnande i botten. Och sen finns det ju otroligt tydliga riktlinjer idag. Men ändå så liksom är det något som inte riktigt lirar här, Lena. Varför är det så svårt att implementera det här som låter så enkelt?
Nej, det förstår inte jag heller. Det är därför jag började forska en gång. För jag såg den här bristen. Men jag tänker att den här utbildningen, det ska ju göra så att de ska känna sig tryggare med att ge råd och stöd och behandling. Det är det ska leda till. Att de ska bli tryggare i den. Att det ska öka kunskapen. Och att de ska få redskap till att ta emot frågor från kvinnor om klimakteriet. Om hormonbehandling. För det ska inte vara några... Det ska inte spela någon roll vilken vårdcentral du är listad på, för du ska kunna få den här vården ändå.
Nej, och då tänker jag ju att ofta blir bemötandet dåligt för att läkaren eller sköterskan eller vem man nu träffar kanske egentligen känner sig ganska utsatt för att hen inte har den kunskap som hen borde ha. Speciellt idag när nu kvinnor börjar ställa lite mer krav.
Mm. Det är ju jätteviktigt. Men kan vi då starta en sån här, bygga upp den där? Nu finns det ju underlag för hur du ska kunna starta upp det. Jag tycker att Socialstyrelsen tog upp den här också visade på den här metoden som vi har forskat fram. Och den är jättebra beskriven i bilaga 3 med Socialstyrelsens rapport om råd och stöd och behandling i primärvården. För jag tycker precis som du när du säger, det var så bra det du sa tycker jag. Det är ju precis som BVC, mödravården, ungdomsmottagning. Alltså det är precis samma koncept med hälsovård det här. Du går till en person där du får prata om dina behov, dina symptom och vad du har för besvär. Och så tittar vi på det tillsammans. Och så ser vi kan göra en hälsoplan. Det glömde jag säga, att vi gör också en hälsoplan när kvinnan är hos oss. Så att man ska gå därifrån trygg att nu har vi plan 1. Är det plan 2 eller plan A är detta. Funkar inte det så tar vi plan B och gör inte det så tar vi plan C. Så att vi släpper inte kvinnan förrän det fungerar.
Nej, men och sen så har man ju också liksom en fast punkt att komma tillbaka till. Så att alltså vinsten i det här känns ju ganska så självklar. För jag tänker att även på samhällsnivå, ekonomisk samhällsnivå, förutom att vi då kan undvika lidande för kvinnan genom kanske felaktiga medicineringar och sjukskrivningar och allt vad det nu kan vara för någonting, så känns det ju så självklart att det här borde vara någonting som man har intresse från samhällets sida att implementera. Både på regional nivå men även tala om på liksom hela nationella planet. Så att det känns så märkligt att det är så trögt. Har du någon spaning?
Nej, men det är väl för att det är så nytt det här. Alltså, nytt är det ju egentligen. Kvinnor har ju alltid varit i klimakteriet, men att man har börjat prata om det mer nu. Och nu har kvinnor börjat och då är vi borta ett tag då när det kom den här. För många år, vid 2000, då använde ju många kvinnor östrogenbehandling då. Och sen kom det bort, men nu har det börjat igen. Så att det liksom kanske är på gång upp nu då att kvinnor kan börja använda östrogenbehandling om de har så mycket påverkan på sin livskvalitet. de som behöver det. Men samtidigt ska man ju kunna gå någonstans och prata om det här, ungefär som på ungdomsmottagningen eller BVC. Jag kommer tillbaka, jag kan inte svara på varför, men...
Men Lena, för då tänker jag så här, vad är det man vill prata om när man kommer? För det här med hormonbehandling är ju en sak, men vad är det mer?
Det är psykisk ohälsa, sitt mående och urogenitala symptom. Om det här med torra slemhinnor i underlivet, det är jättestort. Och sömnen. Men psykisk ohälsa, det här att man är så låg, att man är nedstämd, man känner inte igen sig själv, man gråter för det minsta lilla, man blir arg för allting och man svänger i humöret, eller att man plötsligt börjar och droppa ur, få urinläckage liksom, när man ska hosta eller man ska vara med och spela paddeltennis eller springa eller promenera, så läcker man urin, eller man får springa in i skogen när man går en promenad för det tränger på hela tiden, eller man är torr i underlivet så det smärtar vid samlag. Så det är många kvinnor som vill prata om. Och få behandling för då, eller vad ska jag göra?
Och jag tänker att många gånger så räcker det ju att få lyssna på en klok person som kan förklara att man är normal för att ta bort oron. Jag tänker på, jag pratade med en kvinna häromdagen som bara pratade om sin hjärtklappning. Och när man vaknar mitt i natten och har hjärtrusningar eller sitter på jorden helt stilla och plötsligt börjar hjärtat slå i 180, man blir ju rädd, eller hur? Det är ju mycket det där, att man tror att det är fel på en.
Ja, utan då kunna och bara få veta då att jag kan boka tid till någon på vårdcentralen där jag kan prata om mina besvär. Och det som du säger, det är ju ingen sjukvård utan det är ju hälsovård. Att du går till rätt. Du behöver inte boka in en tid på läkarmottagningen då, utan du kan börja med att gå till distriktssköterskan för att prata om klimakteriehälsa. För det är ju distriktssköterskor som har barnavårdscentral, barnmorskor som har hand om mödravård, barnmorskmottagningarna, ungdomsmottagningar, det sitter ju både sjuksköterskor och barnmorskor. Och sen har vi då klimakterrådgivningar på vårdcentralen. Och det som gör att vi har helheten, och vi förskriver ju lokalt östrogen och vi förskriver ju även, utreder om urininkontinens och kan behandla det. Som distriktssköterskor.
Och sen så involverar ni ytterligare personer som finns då som resurser på vårdcentral. Vad ska man säga? Ett helt skyddsnät?
Nu, runt omkring, ja. Vi samverkar hela tiden med läkarna på vårdcentralen. Vi är ett team kan man säga. Och sen fast man, distriktssköterskor är spindel i nätet kan man säga. Som håller i trådarna. Sen så psykologer och sen fysioterapeut. Jag tycker det är jättebra. Och det här med basal kroppskännedom. Och hänvisa dit. Eller yoga eller något träningsprogram. Och sen har vi arbetsterapeuter med stresshantering. Om det är, man vill gå igenom med stresshantering. Få lite råd och tips där. Sen har vi också ibland. Vi jobbar ju mycket med kommunen. Det kan ju också vara där att du behöver och du kanske inte lever i en så bra relation kommer det fram till, eller du kanske har andra problem, och då har vi mycket kontakt med kommunen som distriktssköterskor, så vi kan ordna med SIP-möten, vi kan ta kontakt, vi kan förmedla, det kan vara arbetsförmedling och försäkringskassa, det kan vara mycket sådana saker, och även vi kan ha kontakt med arbetsgivaren för att det är en helhet hela tiden.
Vad tror du om företagshälsovården? Var tror du att de kan komma in i det här? För väldigt många har ju faktiskt tillgång till någon form av företagshälsovård.
Det är bra att kunna erbjuda det om kvinnan inte mår bra på sitt jobb, och man kan kunna prata med företagssköterskan och gå igenom. Kan det vara att det är att få prata om klimakterrådgivningen där med företagshälsovården? Sen kan de ju skicka över till vårdcentralen. Företagshälsovården kommer ju inte att börja och behandla. Det gör de ju inte. Men man kan ju samtala där med en företagssköterska. Som sedan kan lotsa vidare till vårdcentralen. För det är ju på vårdcentralen man ska in. Och det finns ju riktlinjer, medicinska riktlinjer och ansvarsfördelning mellan gynekologin och primärvården. I alla fall inom VG-regionen, att det är vårdcentralerna i första, det är dit man ska vända sig som tar hand om detta. med hormonbehandling och klimakterie. Ja,
och det är ju rätt så tydligt i många andra regioner också där det finns en stor brist på gynekologer och där man kan bli hänvisad till att gynekologerna egentligen bara finns på de stora sjukhusen, och enligt Läkemedelsverkets riktlinjer så är det ju glasklart. Det är en primärvårdsfråga. Sen är det ju väldigt olyckligt att det inte riktigt fungerar likadant i hela landet. Och där tycker jag du också, Lena, när vi har pratat inför det här, så har du liksom varit ganska så tydlig med att du tycker att man som kvinna ska ställa krav.
Ja, när du kommer till din vårdcentral, att du blir, jag inte bemött på vårdcentraler, så tycker jag att man ska byta till en vårdcentral som har en bra vård och det blir bra bemött. Det finns ingen anledning att vara listad på en vårdcentral när jag inte får hjälp och inte kommer fram. Vi ska inte ta emot det att vi blir dåligt bemötta. Att det är bristande bemötande från vården. När det finns vårdcentraler som har redan idag i VG-regionen klimakterierådgivning.
Och det finns ju även i andra regioner. Så att träffar man på en person som inte lyssnar på en eller som visar några översitta fasoner eller som försöker förminska en, så då ska man helt enkelt byta. Och ibland kan det vara lite bökigt, men fråga väninnor, tala med arbetskamrater, och där kanske man också kan ta in företagshälsovården och ställa krav på dem att de ska hjälpa och lotsa en vidare.
Ja, på att kunna veta var någonstans har vi klimakterierådgivning som fungerar. För om några år så växer ju det här, då är det inga problem. Det är nu när vi är i starten, vi ska bryta väggen där.
Och Lena, den här utbildningen som du jobbar med, det är en endagsutbildning för vårdpersonal. Och vem som helst kan ju, så jag vet ju att det är mycket vårdpersonal som lyssnar här, och vem som helst kan ju faktiskt kontakta dig. Så på klimakteriepodden.se kommer jag lägga upp en länk till din hemsida. Du har ju tagit fram ett underlag för hur man kan arbeta med klimakteriehälsa på ett väldigt strukturerat sätt, som dessutom är baserat på forskning. Så att det borde ju inte vara så himla svårt, tänker jag. Och är man här och lyssnar som arbetsgivare, så tycker jag att man ska också ta till sig lite grann vad Partille kommun har lyckats åstadkomma. Och i avsnitt 271 så talar jag med två representanter för kommunen som berättar om hur och varför de har implementerat en utbildningssatsning för sin personal. Så då kan man ta till sig det om man är företagare eller chef eller kommunrepresentant. Så det finns ju många olika sätt att attackera det här. Vi kvinnor måste ställa krav på vårdcentraler. Ni som kan det här måste fortsätta trycka på och pressa fram det här. Och jag tror, Lena, att det ändå har visat sig vara ganska stort intresse.
Ja, det är jättestort intresse och jag får många förfrågningar på att utbilda. Det kommer nu mer och mer. Så det kommer, alltså bollen är i rullning nu, det kommer att hända mycket. Det är ju tack vare att kvinnor har satt press också på att och få behandling.
Så att, jag får behandling, och sen så tror jag bara att det här att man vågar prata om klimakteriet. Ja. Att vi bara gömmer oss bakom. Och då vill jag ändå avslutningsvis liksom komma tillbaka till det här. Hur ska vi då få kvinnor och vården, de som inte har utbildningen och kunskapen ännu, att vara uppmärksamma så att vi slipper de här felbehandlingarna och de här sjukskrivningarna som liksom är helt enkelt i onödan?
Jag tänker så här, är jag mellan 45-60 år, så tänk, kan det vara klimakteriet? Kan det vara det här att jag har en stor omställning i min kropp? Det är därför jag inte är glad, det är därför jag kan känna mig ledsen, eller att jag inte kan orka prestera på samma sätt, inte ha samma stressnivå som tidigare. För det är inte meningen att, man känner ju liksom att, nej, det här är inte jag. Om man känner så, då kan det kanske vara klimakteriet. Att man vet, nej, jag går till min vårdcentral. Jag vill prata med en klimakteriesköterska. Och så får man en helhetsbedömning där. Och det man behöver inte kanske, det är inte hormonbehandling i alla lägen. Det är inte det som är meningen, utan få prata och få lite verktyg till hur jag ska kunna hantera livet och få prata med någon, kanske lära sig att sätta gränser för, och kanske prioritera andra saker i livet, prioritera mig själv, ha lite luft i systemet, återhämtning, ha balans i mellan krav och resurser också. Den bara få prata med någon annan om detta.
Mm.
Det är jätteviktigt.
Och när vi väl då kommer ut på andra sidan, Lena, vad händer med oss då? Vad behöver vi då för stöd och hjälp? För att det här med hormonbehandling och andra stöd, det är ju oftast någonting som är ganska tillfälligt som man använder under några år. Och sen så är man postmenopausal och så finns de som väljer att fortsätta sin behandling i många år. Men de flesta gör ju inte det. De tar inte överhuvudtaget. Och när man väl liksom kommer ut ur den här stormiga fasen så infinner sig någonting annat. Vad förväntar man sig? Vad kan man förvänta sig då? Vad behöver man då för stöd?
Nej, då tror jag, jag tror att det viktigaste är att man har en sund livsstil. Och att man rör sig. Och att man har bra sociala relationer runt omkring sig. Det tror jag är viktigt. Och att man känner glädje. Att man har humor. Att man får skratta. Att man känner det. Jag gör roliga, att man gör roliga saker som man tycker om. Som ger en energi. Det ska vara saker som ger energi och som gör en motiverad. Inte någonting som tar energi. Men
nej. Och där tror jag också att man kanske måste omvärdera vissa saker. Det som man tyckte var kul för 10 år sedan kanske man inte riktigt tycker är så härligt längre.
Nej, och det är ju det som är så härligt. Och att det förändras ju hela livet. Vad jag tycker om och inte tycker om. Vad jag vill göra. Och att man sänker kraven. Liksom att nej, men man tänker att oj, för 10 år sedan hann jag med det. Men det gör jag inte idag. Nej, och vad spelar det för roll? Det viktigaste är väl ändå att jag känner mig glädjen och bara prestera. Det tror jag. Att jag känner att jag har luft och glädje i systemet.
Mm. Vad får dig att bli glad och få energi, Lena? Du som jobbar så mycket nu trots att du börjar närma dig någon form av pension.
precis. Nej, men det är mina sociala relationer. Jag lever i en trygg relation och har en familj, och jag tycker att familjen är det viktigaste, familj och vänner. Det. Och så att man kan titta ut eller vara ute och titta på naturen nu när maj kommer och när maj är här och man ser hur alla växter och det grönskar överallt, att man, det kan jag känna glädje och liksom lycka för liksom.
Uppskattning
är det lilla, ja. Men att jag har det tryggt runt omkring mig, det är viktigt för mig.
Vad bra. Du, det känns tryggt att prata med dig, Lena. Och vill man höra mer om din forskning så kan man lyssna på avsnitt 194. Och på klimakteriepodden.se så kommer vi lägga upp lite länkar. Och tveka inte att göra någonting åt din situation. Vare sig du kommer från vården eller du är en kvinna eller arbetsgivare. Vad vet jag. Det går att göra någonting oavsett vem man är och vad man är. Har vi missat någonting här nu, Lena, innan vi säger adjö?
Nej, jag tycker du är fantastisk och så här. Tack för att få vara med. Du har fått med precis allting. Tack.
Ja. Tack vare dig så har vi fått med en hel del i alla fall. Jätteroligt att få prata med dig, Lena. Lycka till och sprid budskapet. Det är så viktigt.
Ja, och tack för att du sprider det här på Klimakteriepodden. Det är fantastiskt. Tack.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.